Värvet görs i samarbete med Acast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
This is an ad from BetterHelp. As kids, we were always learning and growing. But at some point, as adults, we tend to lose that sense of curiosity and excitement. Therapy can help you continue that journey because your back-to-school era can come at any age. And BetterHelp makes it easy to get started with affordable online therapy you can do from anywhere. Rediscover possibility with BetterHelp. Visit BetterHelp.com today to get 10% off your first month.
Värvet sponsras av Sveabank, lån och sparande för alla lägen i livet. Och det här går väl ut till alla så att säga, men kanske framförallt till dig som hamnat i en knepig ekonomisk situation. Det kan vara kortfristiga lån som dragit iväg, inkassokrav eller så är kronofogden inblandad. Och det är klart, det är tuffa tider fortfarande. Över 500 000 svenskar har betalningsanmärkningar och många går på knäna just nu. Då finns någonting som heter skuldfinansiering hos Sveabank. Om du har en eller flera skulder hos inkassobolag eller just kronofogden, de kan ju vilja sälja din bostad om det kniper till och med. Även den situationen kan Sveabank hjälpa till med. För på Sveabank är det din ekonomi framåt som betyder mest, inte bakåt. Hos dem får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation och så kan du samla allt i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. Om det här kan vara något för dig, läs mer på svea.com/skuldfinans. svea.com/skuldfinans. Tack, Sveabank. Här kommer ett meddelande i betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Deras produkter innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och den här reklamen riktar sig till personer över 25 år som redan är nikotinanvändare. Ja, Lundgrens nikotinportioner finns nu i en ny spännande design men med samma smaker som tidigare. Lundgrens nikotinportioner är en helt tobaksfri modern tolkning av snus vilket innebär mindre missfärgning av tänderna jämfört med snus. Obs, det här är baserat på laboratorietester och individuella resultat kan variera. Till skillnad från majoriteten av nikotinportioner är tanken med Lundgrens nikotinportioner att återskapa känslan av snus fast utan tobak i den stora portionen du är van vid. För de som tycker om den traditionella tobaksmaken finns Lundgrens mörk som är framtagen tillsammans med en av Sveriges mest prisade bartenders, Hampus Thunholm. Lundgrens nikotinportioner är nikotinportionen med traditionella tobaksmaker, snus utan tobak helt enkelt. Vill du veta mer? Surfa in på more.se/lundgrens. mor.se/Lundgrens. Tack, Lundgrens nikotinportioner.
Att bli våldtagen, det är ganska vanligt förekommande fantasi bland gruppen heterosexuella kvinnor. Det betyder inte att heterosexuella kvinnor vill bli våldtagna. Men alltså, jag har tappat räkningen på kvinnor som har kommit till mig i terapi som är övertalade feminister men som tänder sexuellt så fruktansvärt mycket på att bli förnedrad och undergiven i sexet. Och så blir de oroliga, jag är sämre feminist nu. Och jag tänker att man inte är det med tanke på att liksom politik, moral inte alltid kompatibelt med sexualitet.
Hur många kända sexologer har vi i Sverige? Ja, jag kan komma på två, men bara en av dem är under 40 och aktuell med en ny bok, nämligen Kalle Norvald som blivit en favorit i tv-succén Gifta vid första ögonkastet. Under våren tillkännagav han att han inte fortsätter med just det tv-programmet och varför han sa upp sig, vad han ska fylla sin tid med istället och vad vi alla kan lära oss av BDSM-världen. Det handlar Värvet avsnitt 641 bland annat om. Här är Kalle Norvald. När jag researchade dig så insåg jag att ditt område som sexolog är ju liksom inte smalt.
Nej. det är tvärtom, det innefattar liksom allt om man lever med någon, eller?
Ja, men ungefär så. Ja. Alltså jag har ju som grundprofession socionom, och det är ju, brukar man ju beskriva som att man kan lite om mycket. Mm. Och det arbetssättet tycker jag om, delvis för att man hittar ganska sällan en förklaring till komplexa problem, bara i en faktor så att säga. Så när jag jobbar som sexolog så har jag anammat samma arbetssätt. Sen är jag ju inriktad mot psykoterapi då, så jag kan ju inte hålla på och blanda mig in för mycket i det medicinska, utan då remitterar jag vidare till de som kan det.
Men är du en one-stop-shop, eller är det liksom, har du olika typer av klienter? Finns det folk som bara kommer för, nej, sexlivet, dit går vi inte, så att säga?
Alltså nu har jag ju nischat mig så mycket till sexologin inom psykoterapi, så de flesta som kommer till mig vet ju om det, vilket ju också gör att chocken inte blir speciellt stor när jag börjar gå in på intimitet och sexualitet och den delen av liksom livet. Men jag har ju absolut klienter som bara kommer för vanlig terapi, och de är förstås välkomna också, men i de vanliga terapierna frågar jag också frågor om intimitet, sexualitet och relationer. Så det är en del av livet, tänker jag mig i alla fall.
Finns det liksom aspekter av ditt jobb som du är trött på?
Nej, jag skulle inte dra det så långt som att säga att jag är trött på det. Men det är klart att man kan, alltså nu när man liksom har jobbat ett helt år innan semestern, så kan man ju vara lite trött. Det tänker jag inte exklusivt för mig, utan det gäller nog ganska många av oss. Och då kan man ju vara trött på jobb generellt sett, utan då vill man väl mest bara sitta i solen och dricka iskaffe och inte göra så mycket mer.
Men är det inte... Det måste ju liksom, jag menar, nu har du precis samlat ihop massa frågor som du får tänka i en bok. Är det inte vissa av dem som är så här, vad fan,
ja, jag tänker så.
Kan inte
ja,
det här
ja, ja. Jag blev så egocentrisk, så jag tänkte min egen känsla. Men jag kan, det kanske nog inte är översättningsbart till en trötthet, men jag kanske fortfarande blir lite så här, jaha, okej, den frågan igen. För att det liksom är... I min värld, och det är, så jobbar vi ju alla som jobbar med något, att vi tänker att det är så självklart. Och det måste ju man ju som psykoterapeut, som jag ju också är, vara väldigt vaksam på. Att man liksom just inte läcker ut det. Men det är klart att jag kan bli förvånad ibland när människor fortfarande blir förvånade i sin tur av att typ dricka för mycket alkohol, så har jag svårt att få erektion. Ja, det kan jag bli så här, jaha, okej, vi liksom, då får vi ta det därifrån. Eller att man tänker att så här, nej men jag... Varför blir jag inte kåt när jag liksom jobbar heltid, har 3 barn under 5, har en partner, vi bråkar hela tiden och förstår inte varför jag inte blir kåt? Men då måste man beskriva vad lust är överhuvudtaget. Den behöver ju också utrymme för att på något sätt få en plats, som typ allt i livet. Men vi tänker att sexualiteten ska vara så otroligt exklusiv, att det liksom ska stå fritt från det övriga livet. Och det kan göra mig fortfarande lite förvånad att människor fortfarande... tänker och känner så.
Men ja, det är klart, nu har väl du bara varit verksam i Sverige, så du kanske inte kan jämföra så. Men hur skulle du säga att vi står oss? Liksom, hur bra koll har vi på sex?
Och... Men så när man är på internationella konferenser, som jag är stundtals, då diskuterar man ju ofta, om man tänker därifrån att så här, vi i Sverige är så otroligt frigjorda och frispråkliga, och vi kan liksom prata om sex med hur som helst, vem som helst och när som helst. Och det gör vi ju inte. I alla fall min erfarenhet. Och där tänker man sig att så här, ja, men där kan man väl bara gå till vården och så får man sexologhjälp på en gång, vilket ju inte heller speglar verkligheten i Sverige. Så vi har ett internationellt rykte som vi inte riktigt vi lever upp till.
Är det Bergmans fel?
Det tror jag absolut att det är. Har du nog ett finger med i den tesen om Sverige. Men jag tror att vi kanske har en högre medvetenhet om att det här är frågor som ändå är viktiga. Alltså jag menar, vi har ju myndigheter i Sverige som gör rapporter och forskar på så här, hur ska vi göra att läkare pratar mer om sexualitet i anamneser i vårdcentralsbesök? Hur ska vi hjälpa psykologer att behandla sexuella dysfunktioner? Hur ska vi liksom hjälpa lärare att kunna undervisa i sexualitet, samtycke och relationer? Så jag menar, vi har ju mycket som talar för att vi kanske i alla fall kan närma oss det som är i min värld en bättre värld.
Men finns det, har du liksom, tittar du storökt på något annat land och bara fan, danskarna, de kan liksom?
Nej, det är nog mer individer som jag liksom beundrar och vill bli mer som.
Okay.
Att man liksom har sina idoler även i mitt yrke.
Du tell, vilka då?
Ester Perel förstås. Okay. Är ju en amerikansk-schweizisk psykoterapeut och sexolog som har ett tankesätt och ett sätt att prata om de här temana som jag inspireras väldigt, väldigt mycket av.
Okej. Okay. Vad är det hon kan som inte du kan?
Alltså, vi har ju ganska lika utbildningar om vi liksom tänker högskolepoängmässigt. Men jag tror att det är mer hennes person som jag tycker är otroligt attraktiv. Just hur hon ställer sig och liksom tar ett rum som jag tycker är otroligt fint att se.
So why does good sex so often fade even for couples who continue to love each other as much as ever? And why does good intimacy not guarantee good sex contrary to popular belief? Or the next question would be, can we want what we already have? That's the million-dollar question, right?
Och jag som har en liten fabless för liksom brytningar tycker att hennes accent är helt magiskt att lyssna till. Så det liksom är många bäckar små som jag tycker gör henne till briljant. Och att hon också gör analyser som jag bara, fan, varför gjorde inte jag den där först? Men jag har också fått höra att jag gör analyser ibland där vissa skriver till mig på mina sociala medier och säger så här, ah, det låter ungefär som Ester Perel har sagt här. Så jag tänker att hon har väl inspirerat mig på många fler sätt än vad jag tänker.
Mm, jag fattar. Men vad skulle krävas då för att vi skulle vara mer välutbildade? Alla läser din bok såklart, som
bland
kommer
annat.
I september.
Precis, sexualkunskap för vuxna.
Kommer den i september?
Den kommer i september, 16 september till och med, för att vara ännu mer specifik. Men jag tror att vi är inne på något jätteviktigt i Sverige. Att vi har haft obligatorisk sexualundervisning sedan mitten på 50-talet tror jag är en jätteviktig väg att gå. Jag träffar ju många i många olika åldrar som skulle må bra av sexualundervisning i mycket högre utsträckning. Och det här har gjorts om nu i Sverige bara för några år sedan, där man tänker att det ska vara ämnesintegrerat i alla ämnen, och det tycker jag är superviktigt, för då kan vi också få tag just i de här breda perspektiven på vad sexualitet är, att det handlar liksom inte om vart armar och ben ska vara när genitalier eventuellt möts, som många tänker sig att en sexolog också bara jobbar med samlagställningar, vilket ju inte är sant.
Du har fler strängar på din lyra.
Ja.
Men du kan även väldigt mycket om sexställningar.
Det kan jag. Det har man ju både fått läsa sig till och prova sig fram för att just kunna utforska även de delarna av sexualiteten. För det är ju också en viktig del förstås när det praktiskt blir svårt av olika anledningar.
Mm. Men det brister väl väldigt mycket också i sexualundervisningen?
Ja, det är därför man har gjort om läroplanerna sedan hösten 22, som jag också har skrivit en bok om, att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer. Och det, alltså min erfarenhet efter jag släppte den boken var ju också att många lärare och andra viktiga vuxna i skolan, de är supersugna på att prata om de här sakerna, men har ju inte fått utbildningen i det, vare sig liksom vad man ska undervisa i eller hur. Och då är det klart att det blir ett stort systemfel. Vi liksom tvingar lärare att undervisa om det, men de har inte redskapen. Mm. Och det är ju inte deras fel.
Men du, i din bok så tar du upp skam.
Yes.
Och massa andra hämmande faktorer, men vi har ju alla på något sätt ändå, tror jag, skam kring sexualitet. Mm. Alltså att så här, man tar liksom inte på sitt kön i kollektivtrafiken om man inte vill åka dit.
Till exempel.
Ja, exakt. Ja. Men en tvååring hade ju gjort det, yes, så att säga. Yep. Så någonstans har vi ju lärt oss att så här gör vi inte.
Mm.
Om vi inte hade den typen av regelsystem, så att säga, om skammen inte fanns, om religionen inte fanns, tror du vi hade varit lyckligare, hade vi varit friare då?
Vilken jättebra fråga, för just den här diskussionen av skam tycker jag är ju superspännande. Mm. Vi tänker ju oss att skammen absolut är en sådan hämmande effekt, och jag skriver under den tesen också, att den liksom inte hjälper oss alla gånger.
Om jag bara får säga en sak om det, så tänker jag så här, jag tror jag fick frågan, eller ja, om det var utifrån att jag hade läst din bok eller vad det nu var, men vi diskuterade hemma liksom vad man har för sexuella fantasier.
Ja.
Och jag tror inte ens att jag, alltså jag tror att de också är jättefärgade.
Ja, absolut.
Och jag tror inte jag kommer åt mina riktigt.
Liksom. Nej, och då är det ju skammen som just hämmar dig på ett så kallat maladaptivt sätt, alltså ett icke-fungerande sätt.
Just det.
För jag menar, det ska vi komma ihåg, om alla känslor så kan de ju vara hjälpsamma och de kan hjälpa oss. Mm. Skam har ju en tendens i vuxen ålder främst att hjälpa oss, för att vi just blir så otroligt hämmade, och vi nu pratar utifrån ett sexologiskt perspektiv. Men vi ska också komma ihåg att skammen har ju hjälpt oss. Alltså tvååringen lär, kanske inte två, men några år äldre så lär man sig att okej, att onanera och ta på mitt kön på sångsamlingen, ja, det är inte jättevälkommet. Och då kommer skammen om man råkar göra det och blir påkommen. Mm. Och då hjälper ju den oss att liksom, ja, men upprätthålla och hålla kvar i våra relationer. För det skulle inte vara hjälpsamt heller om jag är mitt i mina terapier började onanera.
Ja, just det.
För det hade varit jätteolämpligt och jag så här, inte hade kunnat gjort mitt jobb. Och den som söker hjälp hade ju inte fått hjälp. Så jag menar, där skulle jag ju skämmas. Där behöver man ju då kontakt med skammen för att fatta att det där inte är bra.
Just det. Men går det på något sätt att rätta in sig i ledet utan skam? Att man så här, vet du vad? Supergrymt att du tar dig på din snopp, för att det är nyttigt på alla sätt och vis. Men det gör man i det här slutna rummet.
Och det är ju så jag vill att vuxna ska göra med barn.
Okay.
För att inte hamna i den här destruktiva skammen, utan där vi liksom behöver inte skamma, aktivt skamma barn exempelvis. Mm. Jag har ju träffat väldigt många som snarare har blivit skammade som barn att så här, ta det inte på snoppen, det är äckligt, eller stoppa inte upp fingrarna i snippan för då kommer du bli sjuk, har jag hört jättemånga kvinnor som beskriver det som. Och jag menar, då är vi ju i den icke-fungerande skammen, men att säga just så, vad härligt att du har hittat ditt kön. Det där kan du göra själv, för det är någonting du gör just själv.
Mm. Just det. Förlåt, vi var nog på den här utopin att vi inte skulle ha skam.
Ja, det tror jag inte på, utan vi behöver skam. Men vi behöver hantera skammen på ett annat sätt. Att vi behöver förstå, men jag tycker du gav ett jättebra exempel, att just där, komma i kontakt med sina sexuella fantasier. Det är så långt bort, för jag har ju också haft skam som gör att jag inte kommer i kontakt med det. Och det kan vara religion. Religion har ju generellt sett ett ganska dålig erfarenhet att prata positivt om sexualiteten, om vi ska kolla på tradition i alla fall. Då kanske vi är snarare inne på kultur i och för sig. Men att det skulle vara omöjligt om vi inte kände skam. Det är ju en social känsla som vi behöver. För vi skulle ju inte heller bli gränslösa. För då mår vi ju inte heller bra.
Mm.
Så jag menar, vi behöver snarare kanske hantera vår relation till våra skam. Vad är skam i plural? Våra skammar, så säger man ju inte.
Mm.
Ja, ja. Vår relation till skammen.
Just det. Har du en känsla av att det liksom går mot ett mer sexpositivt håll samhälleligt?
Nej, inte längre. Utan det kanske var för 5-10 år sedan. Då var vi mer på det sexpositiva hållet.
Mm.
Nu tycker jag att pendeln går åt andra hållet. Att vi börjar bli mer sexnegativa om vi liksom pratar generellt sett. Mm. Då är det så här jättebra att släppa en bok om sexualkunskap för vuxna, mitt i det. Men att vi tänker oss att sex är någonting dåligt. Att vi liksom är på... inte dåligt kanske, men att vi tänker att det är något fult i det.
Vad har du för indicier på det här?
Delvis hur vi pratar om sexualitet i media, att vi liksom på många olika sätt säger att det är ett problem, att det är i huvudsak ett problem att ungdomar skickar nakenbilder på sig själva, låt oss säga.
Mm.
Trots att väldigt, väldigt mycket forskning snarare visar att så här, många ungdomar gör det med samtycke. De gör det också av kåthetsfaktorer. Alltså de vill visa upp och ta emot när det sker ömsesidigt. Sen finns det ju ett annat problem. Men så blandar man liksom ihop det med de här ofrivilliga dickpixen exempelvis. Mm. Mm. Där de inte har skickats med samtycke. Och så tänker man att allt är så, fast forskningen visar någonting annat. Att man på något sätt letar efter underlag som bekräftar den egna skammen kanske, eller något annat.
Okay.
Mm. Och att man snarare liksom blir lite snuskgubbe när man pratar om att sexualiteten faktiskt är en väldigt positiv grej inom oss, vilket det finns väldigt mycket forskning på.
Fan, jag trodde att du skulle svara tvärtom, och det kanske beror på att jag har varit mer nyfiken på det på gamla dagar.
Ja, och det kan ju också i så fall vara, eftersom jag nu har kommit att bli mer och mer medial de senaste åren, så får man ju också ta emot väldigt många reaktioner på det. Och det är ju nästan oundvikligt när jag pratar om sex i poddar, i tv, tidning, radio, där någon kommenterar att jag liksom går in och kliver in och kliver på det mest privata vi har, och att jag borde hålla käft, och liksom, ja, jag har fått ännu värre hot än så, men att det går liksom inte ett reportage utan att jag får den typen av kommentarer. Så det är klart att jag har mina egna känslor närmast då, att det säkert formar mitt svar.
Men okej, okay, så att det skulle också kunna vara det att ju mer känd du har blivit, desto mer får du ta emot.
Så kan det ju absolut vara. Och man har ju sig själv närmast, och det är klart att det formar en svar. Men jag tänker när jag gör liksom mediala analyser och kollar artiklar om vad sexualiteten beskrivs som, så är det ju ofta negativa aspekter vi får veta, och det speglar visserligen det mediala samhället generellt sett. Vi har en tendens att fokusera på det som är dåligt och negativt snarare än positivt och bra.
Och hur kommer det sig att vi då för 5-10 år sedan var mer liksom liberala, eller vad man ska säga?
Ja, min tolkning då, så referens Kalle Norvald, det är att vi just hade liksom börjat besluta som att sexualundervisningen skulle bli mer fokuserad på lust och det härliga med sexualiteten. Sen tänker jag också att det fanns ett, eller jag upplevde då, så nu är det fortfarande referens jag då, men att det fanns ett mer, en högre uttryck nyfikenhet på det positiva i jämförelse med nu. Och om man bara kollar på de mediala intervjuer jag gör, igen, referens min egen upplevelse, så var det då mer hur ska man liksom stanna kvar i sin lust, medan det nu är vad ska jag göra när jag aldrig har lust. Alltså frågeställningarna liksom har ändrats.
Okej, okay, men kan det vara så att vi då generellt i lågkonjunktur etc. mår mer piss?
Ja, men det gör vi ju. Det gör man också. Jag är så jävla forskningstönt, vet du. Men det ser man också på forskning. Att när det liksom är inflation och ekonomisk press och stress, ja, då blir vi ju mindre kåta. Kanske inte liksom ett så kallat direkt eller kausalt samband, men att det är klart att de som har ekonomiskt tryckt, de mår ju oftast bättre i sin sexualitet också. Så det är ju också en klassfråga.
Mm. Jag fattar. Nu var du på det här med liksom, ja, då hatet eller de negativa liksom reaktioner du väcker.
Mm.
Är det därför du ska sluta vara på TV?
Alltså jag kommer inte sluta med TV, men jag kommer sluta vara en av experterna i Gift vid första ögonkastet på SVT. Mm. Jag har ju fått såklart supermycket frågor om detta beslut sen jag gick ut med det, när det nu var, precis när den här 10:e säsongen hade premiär. Och det finns ju inte liksom bara ett svar varför jag väljer att sluta. Men det primära orsaken är att jag vill vara mer hemma med min familj. Mm. Jag har en son som snart inte kommer vilja spendera sina sommarlov med sin pappa. Och då vill jag spendera de somrarna med honom tills han liksom vill göra annat.
Mm.
Man jobbar ju extremt mycket mer än det som syns i rutan. Hela mina somrar de senaste 5 åren har ju praktiskt taget gått åt det här programmet. Och inte bara det, även liksom efterspel och inför nästa säsong och så. Så det tar kopiöst mycket tid. Men sen, ja, jo, jag får, det går liksom inte en säsong utan att jag får en drös olika hatiska meddelanden som såklart sliter på. Nu kan jag distansera mig lite mer åt det jämfört med för 5 år sedan, men det är klart att det svider.
Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way, because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
I en säsong, det är inte så många minuter TV du är med.
Nej.
I. Liksom. Mm. Så hur ser det ut? Sitter du och tittar på allting som händer? Eller? Alltså...
Alltså, arbetet med en säsong går ungefär till på det här viset. Att vi i februari-mars börjar liksom intervjua personer som söker till programmet.
Är det någon som har gjort en grovsållning
ja,
då redan?
Ja, det finns ju några mycket erfarna och mycket proffsiga kastare som får alldeles för lite cred i sådana här sammanhang innan som sållar.
Mm.
Och sen så träffar då jag och mina terapeutkollegor de som är utvalda. Och sen så blir liksom smalare och smalare tratt och sen så gör vi matchningar.
Mm.
Och det här tar ju några månader. Och sen är ju det i maj som vi ger besked på att giftermålet äger rum, och så gifter de sig i juni, och sen så stänger jag ju egentligen ner all annan verksamhet jag har under inspelningsveckorna, eller egentligen lite innan. För att vi har ju regelbunden, eller hade ska jag nu säga som jag inte är en del av, regelbunden kontakt med dem. Kanske inte varje dag, om det inte är förstås några akuta kriser, då kan man ju behöva till och med rycka ut rent fysiskt. Mm. Men man har ju kontakt med paren väldigt, väldigt mycket mer än vad som syns i rutan. Och sen när kamerorna stängs av, då är det ju väldigt mycket stöd efteråt. För det är ju en väldigt speciell upplevelse. Och sen när kamerorna helt plötsligt försvinner, så blir det som ett litet vakuum. Man har fått så otroligt mycket uppmärksamhet under väldigt lång tid, och sen är allt borta. Mm. Och har man sagt ja på beslutsdagen, så är det klart att så här, då har man ju sin partner kvar och kan vädra detta. Men har man sagt nej eller brutit, då är ensamheten påtaglig.
Mm. Är det bra det här? Alltså, är det ett bra program?
Ja, jag hade inte gjort det i 5 säsonger om jag inte hade tyckt att det var bra.
Nej.
Det som många deltagare också vittnar om är ju att även om de så här fortsätter, så har de förstås fått en partner och är glada för det. Det är det absoluta majoriteten söker för att få. Men många deltagare, om inte, ja, med absoluta majoriteten, säger ju att det också varit en otroligt värdefull resa. Rent, alltså inte intrapsykiskt i sig själv, att få utveckla sina relationella färdigheter och också i relation till sig själv har varit värdefullt.
Mm. Någonting som har växt fram liksom, kanske under dina då 2 decennier i yrket också, är ju liksom matchingindustrin.
Mm.
Varför fanns inte den förr? Och hur kan den vara så jävla stor nu?
Alltså, jag tror att den har funnits förr. Alltså, jag menar, vi har ju haft matchningsprocedurer på lite olika sätt rent kulturellt i våra samhällen hela tiden. Alltså, det som vi många anklagar giftförstörningskastet för, att vi har arrangerande äktenskap, och det är det ju till en viss del. Det ska vi ju inte sticka under stolen med. Det är ju det som hela premissen. Med den stora liksom, skillnaden när ett giftförstörningskastet är under 100% samtycke. Från någon som är med. Men matchningar har vi ju haft. Det har vi sett både öst och väst. Världen över liksom. Det som kanske är skillnaden nu, det är att man har matchningsbyråer som också tar betalt och tjänar pengar på det. Fast vi har ju haft sådana äktenskapsmäklare också som jobbar på liknande vis. Så jag tänker att det är nog inte så nytt som vi kanske tror. Men att vi pratar om det mer och att det syns mer.
Din gamla kollega Camilla Samek, hon jobbar väl på någon sån super liksom exklusiv datingtjänst som liksom...
Camilla Samek var ju kastare på giftförstörningskastet en gång i tiden.
Och där det kostar liksom 400 000 att få en...
Oh,
nej, men jag vet, nu gissar jag bara.
Ja, jag har ingen koll på prislistan faktiskt.
Nej, men att det är typ i de alltså i alla fall, det är inte 179 spänn i månaden så att säga.
Nej, alltså menar, finns det en efter... Det är ju det som hela ekonomiska idén med vårt samhälle. Nu går vi lite ifrån det. Men jag tänker att finns det en efterfrågan, så kan folk också sätta pris. Och det kan man tycka mycket om.
Mm. Du som ändå möter många så här, alltså Hinge, vad heter de, Tinder, liksom Grindr. Är det bra att de här apparna finns?
Ja, nej och kanske. Alltså smaken är som baken delad. Jag tänker att det finns många människor som tycker de här apparna är toppen för att det just kanske är lättillgängligt, för att man snabbt kan komma i kontakt med människor. Det som är ett problem är ju då, alltså som jag möter då, det är att människor är lite för snabba. Att de liksom väldigt snabbt dömer ut människor. Och så säger de själva att de är så trötta på att bli utdömd själva. Men så försöker jag ju då i terapin hjälpa dem komma till insikten att de gör samma sak själva. Och jag tror att det är ett symptom på vårt samhälle i stort. Allt ska gå så snabbt så att vi liksom inte riktigt hinner stanna upp och känna. Var är min nyfikenhet? Vart finns mitt intresse? Utan vi tänker, nej, men den här personen är på det här sättet. Och då tänker jag att det är ett symptom på något annat, och därför dumpar jag människan. Mm. Och det är ju på många sätt synd, för att man inte riktigt hinner.
Och där är väl, det kanske inte riktigt var meningen, men där är väl gift för första ögonkastet på sätt och vis en motvikt liksom.
Jo, men det var absolut meningen. Nu fanns ju inte alla de här dejtingapparna för, vad är det, 10 år sedan då, när det första säsongen var, då var ju inte jag med visserligen, men jag tänker att det var nu mer och mer av de som söker som just säger att de är lite trötta på att både vara en del av den typen av datingkultur som appar kanske någonstans uppmuntrar indirekt eller direkt, och vill hitta på något annat.
Mm. Men du var lite på det här med liksom negativ respons så att säga. Mm. Baksidan av kändiskapet. Hade du tackat ja om du till fullo visste vad det innebär?
Alltså jag har så svårt att identifiera mig med begreppet kändis. Jag brukar säga att jag är igenkänd.
Ja,
mm. Men det är väl för att kändisar i min värld är någonting annat. Hade jag tackat nej om jag visste vad det innebar? Nej, jag hade nog fortsatt tacka ja. Mm. Jag tackade ju faktiskt nej först.
Mm.
För att jag först inte ville vara med i tv. Jag tyckte att så här, nej, men jag trivs ganska bra i min lilla, inte bubbla kanske, men i min yrkesverksamhet som jag hade då. Men det har ju gett mig jättemånga möjligheter att få komma hit. Det hade jag ju inte gjort om jag inte varit med, tänker jag i alla fall.
Nej,
att få skriva böcker, det vet jag inte om jag hade fått göra innan. Det har liksom lett mig till andra delar av mitt jobb som jag är väldigt glad i.
Mm. Du föreläste ju innan också, eller hur?
Det gjorde jag, absolut.
Har det förändrats liksom? Alltså du är mer efterfrågad nu kanske, eller?
Jo, det är jag. Sen vet jag inte om det beror på att jag syns i tv då och då eller för att jag har fått utökad kompetens med fler utbildningar och erfarenhet vad tiden ger en liksom. Så jag vet inte om det är bara därför, men det är klart att jag får när jag är ute och föreläser om, oavsett om det är grundläggande sexologi, sexuella övergrepp, sexualitet i skolan eller inom omsorg, vad det än är, så är det ju nästan alltid det kommer någon fråga i pausen eller liknande. Hur går det för Ida och Arvid från förra säsongen? Att det liksom är klart ett nyfikenhet också i det.
Mm. Men alltså, tycker du om föreläsningsdelen av din verksamhet?
Ja, alltså jag brinner ju för folkbildning. Och jag tycker att föreläsa är en väldigt fin arena fört. Och sen tycker jag ju om att prata. Vilket man inte får göra så ofta som psykoterapeut. Det är ju inte så att jag bara sitter och säger hela dagarna när jag har terapimottagning, men att få ta en plats som skiljer sig från psykoterapeutsoffan, det tycker jag är uppfriskande och ger mig en varierad arbetsdag, vilket jag tycker väldigt mycket om.
Mm. Är du alltid så duktig på att hålla dig själv bort? För i din bok så är du ju, du är liksom nästan kliniskt bortstädad liksom. Du refererar till dina klienter i parti och minut, men väldigt sällan till dig själv.
Jag tror att det är delvis att jag främst får frågor om mitt jobb och inte så ofta om mitt privata jag. Och det hör väl jobbet till förstås. Men sen är ju vi psykoterapeuter skolade i att så här bara berätta lite grann när det passar sig om oss själva. Det är väl inte sen de senaste 1,5-2 åren någonting som media är mer intresserade av mig som privatperson. Och jag har inget problem att prata om mig själv som privatperson, men i min bok då har ju varit huvudsak att då vill jag ju prata om mina klienter och det som de har lärt sig. Så det har liksom varit huvudfokus.
Du, som person tänker jag mig, nu får du en privat fråga.
Ja, shoot.
Nej, men som person så tänker jag mig att du känns så grundad och liksom stabil, lugn. Du har ett visst självförtroende, tänker jag. Har du alltid haft det?
Nej, det har jag inte. Sen tror jag att det beror mycket på att underfråga förstås som jag är det. Jag tror att jag är många av de där sakerna. Sen går ju det som för alla människor förstås upp och ner vissa dagar. Men jag var ju fruktansvärt mobbad under hela grundskolan. Så min självkänsla och självförtroende var nära botten under ganska lång tid. Och det kanske var där någonstans mitt nyfikenhet på att jobba med psykoterapi också blomstrade när jag själv gick i samtal hos skolkuratorn. Nu hade jag ju inte termer för terapi när jag var så liten, men att det jag kunde liksom verkligen se nyttan med det.
När började mobbningen?
Första dagen i ettan på lågstadiet.
Ja, fy fan. Okej. Och var det till?
Ja, det där är en liten flytande gräns. Alltså jag valde att inte gå på gymnasiet i min liksom hemkommun just av anledningen att jag kan inte gå 3 år till med de här människorna. Då kommer jag nog inte överleva. Och då valde jag istället att hitta en lösning. På den tiden var ju skolvalet på så sätt att man var liksom indirekt tvungen att gå i kommunala gymnasiet om det inte var så att man skulle gå en utbildning som den kommunala skolan inte kunde erbjuda. Så jag gick till då syokonsulenten på min högstadieskola och sa, vad finns var som helst som inte finns på det här gymnasiet? Mm. Jag är uppvuxen i Nacka kommun. Vad finns någonstans som inte finns på Nacka gymnasium? Inget dåligt om Nacka gymnasium, utan det här var ju min egen grej. Men, och då hittade hon en skola som erbjöd teckenspråksundervisning. Och då sa jag, jättebra, för jag ska ju bli teckenspråkstolk. Ren och skär lögn, men jag tog alla halmstrån jag kunde liksom. Mm. Och då var det en väldigt liten gymnasieskola som inte finns längre. Och där jag verkligen hittade min tribe på något sätt. Jag kom också ut då som bög. Blev av med alla mina killkompisar där på skolan som jag hade lyckats knyta mig an till. Men då kom tjejerna och tog sig an mig.
Mm.
Så alltså, den direkta mobbingen tog väl slut i nian när jag bröt med Nacka.
Ja, fantastiskt.
Men det fortsatte på ett annat sätt. Men då hade jag en annat skyddsnät.
Mm. Men fan, man tror ju ändå, jag menar, du är född, vilket år? 86. Ja.
Mm.
Och att det ändå fanns så starkt, för jag antar att det fanns, alltså det var, folk fattade att du var homosexuell.
Ja, man tog sig väldigt mycket, nu visserligen var det ju sant då, men många tog sig friheter att tillskriva mig saker som inte stämde.
Mm.
Eller gjorde ju det, men som andra saker också. Mm. Som har lett till många själsliga sår, men som terapi har hjälpt mig jättemycket med.
Mm. Kan du säga någonting utan att du känner att du fläcker ut dig allt för mycket, vad du gör i terapin nu för tiden?
Nej, men jag gör ingen hemlighet om att jag älskar att gå i terapi. Delvis för att jag vet att det funkar, men också för att jag, alltså som egen praktiserande psykoterapeut, så är det bra att kolla på sina egna själsliga sår för att inte liksom låta dem stå i vägen eller liksom påverka de terapi jag utför. Så jag går i terapi regelbundet fortfarande hos en superperson. Jag har verkligen hittat rätt nu. Och där jag pratar väldigt mycket om att så här, lita på mina känslor. Att det kanske inte är 100% sanning, men att ändå liksom stanna upp och vara i dem. Och uttrycka dem på ett konstruktivt sätt. Inte att jag var destruktiv innan, men att liksom mer lära känna, alltså ytterligare nivå lära känna sig själv. Och det kan ju låta flummigt på många vis, men det passar mig.
Hur går det med din affektreglering?
Jo, men bättre och bättre, tack. det är just en affektfokuserad terapi jag går, så det är ju spännande att du ställer frågan så. Nej, men att lära känna känslorna i kroppen, det är ju det som är affekterna. Och det passar mig utmärkt.
Mm. Och för det här har ju då anledningen till att jag känner till termen är ju att jag kanske har problem med det själv.
Ja,
ja.
Och det betyder att du är människa. Ja. Alltså det har ju också med hur vi, nu hoppar jag tillbaka till min professionella roll då, att det har ju att göra med att vi är relationella varelser och då måste man också vara i relationen till sig själv.
Mm. Apropå mig, det här med liksom rädslan för att bli avvisad.
Mm.
Hur vanlig är den?
Jag tänker att alla människor går med den på ett eller annat vis. Antingen så kanske man inte är medveten om den och då leder det till att man agerar mot människor på ett stundtals destruktivt sätt. Mm. Att det är liksom lättare att avvisa än att avvisas, exempelvis. Sen finns det de som är väldigt, väldigt medvetna om det och som jobbar väldigt mycket med den ångesten som kan uppstå när hotet om avvisande uppstår.
Mm. Och liksom i då sådana parrelationer som kommer till dig, är det liksom ofta där det fallerar liksom, att den ena vill mer än den andra så att säga?
Jo, men så tänker jag är oundvikligt. Alltså när man är två eller fler personer i en relation så kommer ena alltid vilja mer. Det är det som liksom är själva premissen av en relation. Så jag menar, de som kommer till mig och säger att vi vill ha exakt samma lust till sex exempelvis, då tänker jag, men då är jag fel terapeut, för jag tror att ni aldrig kommer kunna uppnå det.
Mm.
Utan att så här, det är helt okej att vilja olika, men det handlar om hur man hanterar det. Och det behöver inte bara handla om sex, det kan också vara att skaffa barn eller inte, att vilja flytta till Örebro eller inte. Alltså att så här, man vill det olika mycket och av olika orsaker. Och det är ju där som är det fina med relationer. Att så här, det är ju det som också är påfrestande. Men att hitta den här berömda kompromissen och mötet. Och vissa frågor kan man inte kompromissa kring. Det går inte att skaffa barn lite grann.
Nej,
alltså, jag menar, barnet är ju där eller inte. Man kan flytta till Örebro ett år och sen flytta tillbaka. Ja, det är ju lite mer flytande. Så där är det ju väldigt mycket så här, med vad vill ni mera liv? Och den, det är ju stora frågor.
Mm.
Och då är det bra att ta in en tredje part i form av en terapeut, tycker jag.
Tappad följdfråga på din uppväxt. Hade du någon fristad liksom i i din uppväxt?
Ja, det hade jag. Det var liksom inte en fysisk plats eller så. Och det här har ju jag också pratat om i min terapi då. Så här, vad är det som har gjort att jag ändå är den jag är idag? Och svaret som jag har rotat fram, det är faktiskt i form av Spice Girls. Det här brittiska tjejbandet som tog världen och mig själv inkluderad med storm på 90-talet. De gav mig en del av det självförtroende jag har idag. Och det kan låta jättekonstigt. Så här, 5 unga kvinnor som inte alls, de vet ju inte vem jag är. Men bara deras sätt att vara gav mig en fristad. Bara jag liksom körde in CD-skivan i stereon så fick jag min fristad. You just walk in.
Ja, jag fattar, men fanns det liksom möjlighet att vara del av ett community? Ja. Kunde du vara en Spice Girl så att säga?
Ja, vad man nu säger. Det kunde jag absolut. Vi var ju några stycken i min grundskola som verkligen svalde detta med hull och hår. Och vi skapade oss vårt lilla community och jag var den enda killen och det såg folk och attackera.
Ja, det är klart.
Men jag har... Och det har jag har inget svar på det, för jag tänker att du säkert frågar hur det har utvecklat det. Men jag hade någon styrka i min kärlek till dessa kvinnor som gjorde att jag liksom stod pall. Jag vek mig inte med dem, men jag vek mig med allt annat, vilket ju förstås ledde till andra svårigheter.
Mm. Det var ingen, det blev ingen idrottare av dig?
Nej, jag gick på fotboll en gång. Men där var alla så elaka och drog av mig byxorna hela tiden som gjorde att jag inte ville gå tillbaka, såklart. Mm. Jag gick på friidrott 2 gånger, men där drev alla med mig att jag sprang fjolligt. Jag gick på dans, jazzballett ett tag. Men där var det liksom bra att ha det kroppsspråket jag hade. Så där fick jag visserligen lite... beröm, det var på gymnasiet i och för sig.
Okay. Mm.
Men nej, ingen idrottare av mig.
Ja. Fan, vad jobbigt det verkar ha haft det.
Jo, det har jag. Och jag har väl någonstans idag också lärt mig att säga ja, utan inte säga nej, jag kommer över det. Alltså att bli mobbad är ju ett jävla piss. Mm. Och jag menar, det måste vi vara tydliga med att mobbing inte är okej. Okay. Alltså jag menar, det låter ju så banalt, men vi låter mycket pågå som inte skulle behöva pågå.
Mm. Tror du att det är bättre idag?
Jag tror att det är på ett annat sätt. Nu har inte jag läst så mycket forskning på mobbing då, prevalens av det, men det är klart att så här, när jag har ju undervisat väldigt många elever under årens gång, men också lärare, och får höra att det handlar ju väldigt mycket om sexualitet och könsuttryck som mobbingen liksom riktar sig in på. Att man ska vara som alla andra, vad det nu är. Och att det kanske har tagit sig flera arenor. Alltså jag menar, jag och du hade ju inte sociala medier när vi var i den åldern. Och att det såklart blir liksom ytterligare en arena där digital mobbing också existerar. Så jag menar, det kanske, jag vet inte om det liksom är sakfrågor som har förändrats, men vi har fått flera arenor att vara elaka på.
Mm. Sen vet inte jag heller hur det ser ut med suicid eller så. Alltså den typen av... Man får ju känslan av att folk inte mår bättre idag än de gjorde för 20 år sedan generellt.
Ja, alltså jag har tänkt jättemycket på just den där nöten. Har liksom suicidförsöken eller de faktiska suiciden liksom ökat eller inte? Men jag tänker att vi i alla fall pratar om det mer idag. När jag pratade med, alltså jag fick ju gå på så här särskilda möten med rektorn för att liksom de skulle ha koll på mig. Och att liksom jag blev uppmuntrad att leka mer med killarna, och jag menar det var killarna som mobbade mig, så jag hade ju inte speciellt stor lust att leka med dem, och vice versa tror jag. Men att det blev så mycket fokus på mig då som utsatt, att jag skulle anpassa mig.
Just det.
Idag vill jag tro i alla fall, kanske naiv igen då, men att man har ett större fokus på att faktiskt de som utsätter, det är de som ska få hjälpen. Och jag skulle ju ha fått stöd snarare än uppmuntran att bli någon annan.
Ja, jag tror tyvärr faktiskt att någon av mina barn, nu är de 13 och 15 i skrivande stund, hade något barn i liksom grundskolan som så här, ja, fast då fick mobboffret ändå byta skolan liksom, för att de som mobbade var för många.
Ja,
liksom.
Ja, fy fan.
Eller hur? Mm. Och det här är ju nyligen.
Mm.
Skrev du dagbok?
Ja, det gjorde jag. Mm. Och det är så sorgligt att jag under ett väldigt depressivt sko slängde alla. För att jag bara så här, nu, jag vill inte ha kvar det här i mitt liv. Mm. Och så tänkte jag att om jag slänger alla mina dagböcker så försvinner historien. Och det gör det ju absolut inte. Det var väldigt skönt i stunden, men nu då, 30 år senare, så är jag väldigt ledsen över att jag gjorde så. Mm. Jag skulle gärna haft kvar dem.
Ja, jag fattar. Mm. Vi kanske återkommer till din uppväxt och så, men jag skulle ändå vilja gå in på de här frågorna jag har kring själva boken. Tantra, hur mycket kan du?
Alltså rent teoretiskt kan jag ganska lite om tantra. Jag vet att det är väldigt många som har väldigt stor nytta och glädje av tantra. Att det handlar inte bara om sexställningar, som många också missförstår det som, att man tänker att det är precis som Kama Sutra. Tantra handlar, som jag förstår det, väldigt mycket om energier och hur man liksom med hjälp av andning exempelvis kan nå annan form av njutning än bara den neurologiska liksom sådan. Mm.
Och du nämner ju liksom i en bisats nästan i boken. Mm. Men jag tänker mig också att där har jag fått för mig ändå att det finns ett större intresse nu än det har gjort tidigare liksom.
Ja, jag märker att många ställer frågan till mig, så det kanske blir nästa utbildning då att förstå mer på tantra, men att jag tror att många mer vill ge sig själva alternativ, i alla fall när man söker mer information, att man inte bara vill ha en enkel riktat svar utan man vill ha alternativ.
Sen tror jag också att tantra i väldigt stor mån, det känns ändå som att du är inne på väldigt tantriska grejer, för du pratar mycket om närvaro i boken.
Ja, absolut.
Liksom. Och det tror jag är A och O och i tantra, utan att ha liksom
Det låter ju rimligt.
Läst på lite
grann. Och jag killgissar lite så.
Exakt, precis. Och att kanske lära känna sig själva.
Ja. Mm. Ja, alltså all sexualitet och alla relationer börjar med oss själva. Och det kanske är tantriskt, det får jag väl veta i min nästa utbildning då. Men jag tänker att det är avgörande. Om vi inte liksom har en kontakt eller närvaro med oss själva, så blir det jättesvårt att skapa det med någon annan. Sen slår jag ifrån med den här myten om att man måste älska sig själv innan man älskar någon annan, utan man ska tycka tillräckligt mycket om sig själv för att kunna relatera till någon annan. Och jag menar, det kan ju också vara så att självkärleken faktiskt kommer till i relation till någon annan, och det är helt okej, tänker jag. Vi behöver liksom inte hålla på att värdera de här olika sätten, tycker jag.
Nej, men fast det där med självkärlek tycker jag är pissintressant också, för jag tror att jag har jättestora problem med det. Och nu har jag väl läst ett par självhjälpsböcker i ämnet där det verkar som om experterna då, de två som jag har läst, de menar ju att självkärlek är liksom ett beslut. Det får man får börja med det.
Okay.
Och sen så får man föra det i bevis för sig själv gång på gång på gång. Och så finns det massa tantran och övningar och piss. Nej. Det finns massa mantran.
Ja, tantran och, också säkert.
Säkert. Nej, men och mantran och övningar och grejer för att liksom då få det där att fästa på något sätt. Och jag tänker att vi skulle må jättebra ifall vi gjorde det i större utsträckning. Älskade oss själva.
Ja, alltså absolut. Samtidigt tänker jag att hade det varit så enkelt som att bara fatta, nu vet jag inte vilka du pratar om då, så vi får se om jag blir stämd. Men jag tänker att det, att man skulle bara fatta ett beslut, jag älskar mig själv, och så var det klart. Ja, men då hade jag delvis varit arbetslös. Men jag tänker att det är inte så enkelt.
Nej, visst.
Utan jag skulle nog snarare valt att göra tvärtom. Alltså att man snarare letar efter det man tycker om hos sig själv. Och det behöver inte vara något gigantiskt, att säga en vacker, underbar människa. Utan så här, men jag tycker om sättet jag pratar med mina barn. Eller jag tycker om hur jag stuvar makaroner. Eller alltså att man går på det lilla och liksom jobbar utifrån det. Och sen kanske man i alla fall kan tycka att man är tillräckligt bra.
Mm. Ja, och det där tänker jag är, du har ju väldigt fina liksom sådana tips kring att hitta tillbaka till varandra, till exempel efter en sexlös period, om man har, som du sa tidigare, fått 3 barn på under 5 år liksom.
Ja.
Att man liksom börjar i det lilla.
Jag tror att det är avgörande. För att om man tänker att det ska liksom vara regnbågar och chokladglass på en gång, då skjuter man sig själv i fötterna. Alltså jag menar, det som när vi hade sex första gången, det var inte superbra. För att vi inte liksom, delvis att vi inte kunde det. Men när man är i en period har jag märkt, i alla fall under mina år som terapeut och kurator som jag var dessförinnan, det är ju att när det har gått en period där sexet har lyst med sin frånvaro och sen vill man ha det igen, de första liggen blir inte speciellt bra. Utan då tänker jag att det är viktigt att liksom glädjas att man gör någonting åt det. Okej, nu vet jag att så här, du tog på mig det här sättet, du tyckte det var så speciellt skönt. Ja, men vad bra, då vet du det. Alltså jag menar, då, det är också en lärdom att vi kan också lära oss av dåliga ligg. Det är min fasta övertygelse.
Hur går, du är väldigt noggrann med att med formuleringen den eller de du ligger med. Hur går det för polyamorin i världen?
Det går så bra så.
Gör det.
Tänker att vi igen har ett gott exempel på när vi pratar om saker och ting, så kan vi också skapa oss ett språk som ger människor sin verklighet, liksom att man kan beskriva vad man vill, beskriva hur man ser på sina relationer. Och jag tänker att det är, finns en poäng att via språket också bredda våra verklighetsuppfattningar. Att visst, ja, leva monogamt eller tvåsamt, ja, det är vanligast förekommande i vårt samhälle. Det tror inte jag liksom radikalt kommer att förändras. Det betyder att vi liksom i språket också måste inkludera dem som vill leva flersamt av något slag. Det betyder inte att tvåsamheten är hotad, utan det betyder att vi behöver inkludera fler människor.
Jag kommer ihåg att en gammal gäst till mig, alltså i värvet, och det här är precis i början av värvet, han berättade om något ex som hade börjat leva flersamt, så att säga. Och då tänkte jag så här, ja men nu kanske det händer då. Och den här tjejen var i det här fallet, var väl född runt typ 85-90 någonstans, alltså i din ålder.
Yes.
Och sen så kändes det liksom som att, ja men det bidde liksom ingenting med det där.
Alltså deras relation?
Nej, med polyamorin som trend. Jaha. Så att säga. Och nu känns det också som att så här, om jag tittar på mina barn och deras kamrater, så känns det som att pendeln verkligen har slagit tillbaka. Det liksom, män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor. Och liksom, ja, men hela den här huskvinnadebatten så att säga.
Yes. Och det ser man ju också på forskning. Att fler yngre människor vill gifta sig tidigare. Att man ser att de här traditionella livsvärdena har liksom kommit tillbaka något. Jag tänker ju inte att liksom polyamori eller flersamhet, alltså polyamori betyder ju att man har förmågan att bli kär med flera samtidigt. Inte förväxla med polygami som gör fler äktenskap, och det är olagligt i Sverige. Jag tänker att det inte handlar så mycket om att det har varit trend eller inte, utan de här flersamma relationerna har alltid funnits. Men att vi igen pratar om det på ett annat sätt idag. Vi har liksom en medvetenhet, det forskas på, vilket ju alltid är bra för människors existens, för finns det forskning på att då är det mer legitimt. Men när man forskar på människor som lever i flersamma relationer, så brottas de ju med samma sak som de som lever i tvåsamma relationer med. Det är svartsjuka, det är avundsjuka, det är känsla av upplevd ensamhet, det är längtan. Alltså det är egentligen samma typer av känslor, bara att det är relaterat till flera personer. Och det tänker jag är en relationsfråga snarare än om hur många det handlar om.
Okej. Okay. Så att det går inte att säga någonting om huruvida det här ökar eller minskar?
Nej, det finns det för lite underlag på. Gud, vad torrt svar. Men jag menar, det som vi tjänar på att prata om de här sakerna i högre utsträckning, det är ju att vi kommer kunna veta mer.
En sak som jag tänker lite grann, nu lägger jag ord i munnen på dina klienter. Men jag tänker mig att generositet liksom är någonting som man tidigt kanske får bristvara på när stressen i en relation ökar, när man liksom, när det andra barnet kommer eller man sover för dåligt eller så.
Nej, det är helt rätt. Och det är ju för att vi blir stressade av att delvis relatera till fler människor samtidigt. Och sen när vi får barn, då ska vi liksom se till att den här varelsen håller sig vid liv och mer eller mindre nöjd. Och då är det klart att generositeten blir snävare. Och därför är det viktigt att just se tjusningen i det lilla som du var inne på tidigare.
Just det. Och hur främjar man liksom, hur skapar man förutsättningar för en ökad generositet och generellt sett i relationen?
Man övar. Ja. Delvis behöver man ju prata om det, att man vill åt liknande håll. Att man pratar och beskriver, som att jag upplever att nu, alltså de här berömda jag-budskapen, att man just utgår från den egna känslan. Jag upplever att vi har fått en distans till varandra, jag tycker det är trist, kan vi försöka smalna av distansen? Eller att jag vet att det är en stressig period nu när barnet är så här litet och att jag behövs på ett annat sätt. Men det här är övergående. Alltså att man också erkänner situationen för vad den är just nu. Men att den kommer att förändras. Det kommer, alltså barn är ju inte 3 månader för alltid, tack och lov. Utan de växer ju också.
Men om man till exempel har en obalans i relationen där den ena då hela tiden liksom är den som ger, så att säga, och den andra inte gör det.
Ja.
Är det kört?
Nej, det är absolut inte. Men man måste ha en vilja att vilja göra annorlunda.
Mm.
Och ibland har de inte det. Så här, nej, men jag gör nog, jag kommer inte göra något annat. Ja, nej, då har man ju ett beslut att fatta. Räcker det här för mig eller behöver vi avsluta relationen? Mm. Och det har jag fått kritik för ibland också, att jag tar för lätt på separationer, och det tycker inte jag att jag gör, utan jag är mer åt det realistiska hållet, att så här, separationer är inte dåliga, utan det är faktiskt en lösning för vissa. Att vara i en relation som bara gör en skada, det är inte hälsa. Då kanske man behöver ta ansvar för sin hälsa och tänka sig, men vet du, det är den här relationen som skadar mig.
Mm.
Antingen så gör vi om vårat innehåll i relationen, eller så kommer jag behöva lämna dig.
Men kan man förändra människor på riktigt?
Nej, jag kan aldrig kunna förändra min man till exempel. Jag kan berätta hur det blir för mig. Det är därför de här jag-budskapen är så viktiga.
Mm.
Att utgå från den egna känslan och den egna upplevelsen. Att så här, jag blir jätteledsen när du inte svarar på mina sms. Jag får fantasier om att du gör något annat.
Mm.
Eller jag blir jätteledsen när du inte svarar på mina sms, för jag känner mig inte sedd. Ja, men nu jobbar ju jag, nu ska jag hitta på, jag jobbar ju som kirurg, jag kan inte svara, jag sitter och opererar den här tumören, utan jag måste ju göra det. Och då måste man liksom vara, det är ju det som också är en del av generositeten, tänker jag, att vara transparent med varför det blir som det blir. Att man också, då kanske man också kan få svar att så här, men vet du, jag orkar inte svara på alla dina sms, för du skickar 328 stycken på en arbetsdag.
Mm.
Och då kanske den som skickar de här många smsen behöver hantera sin ångest på ett annat sätt än att liksom ösa och skrika efter uppmärksamhet. Då brukar det ofta vara symptom på något annat.
Affektreglering
kan vara en god intervention då från psykoterapeutens sida. Mm. Absolut. Ja. Var det svaret på din fråga?
Ja, jag tror det.
Ja, vad bra.
Ja, frågan var ju hur man ökar generositet. Liksom,
ja, där kanske snarare just, man erbjuder den här berömda transparensen. Så här blir det för mig.
Mm.
Hur blir det för dig? Kan vi göra på ett sätt som matchar oss båda bättre?
Sen tänker jag mig också, generellt, hör du Kalle, att är det inte så här också att, är inte problemet ofta när man förväntar sig sak från den andra? Liksom.
Absolut. Jag tycker det var väl formulerat. Alltså, vi har så mycket förväntningar och press många gånger på våra relationer. Och vi nu pratar romantiska kärleksrelationer. Då.
Mm.
Vi tänker liksom att en och samma person ska uppfylla alla våra relationella behov. Ska vara liksom, den bästa partnern, ska vara god lyssnare, ställa rätt frågor, vara jättebra på att laga mat samtidigt som den är superbra med eventuella barn.
Och vill jag ligga när man själv vill.
Precis, ska vara skitbra sexpartner också. Det är liksom för höga krav att ställa på en och samma person. Det är därför det är en god poäng att ha flera relationer. Pratar vi inte flersamhet nödvändigtvis, men att just också prata om vänskapsrelationer, ursprungsfamiljen, kusiner, arbetskollegor. Alltså att vi kan, hör på att säga sprida vår själ, det är något annat. Men alltså sprida våra relationella behov på andra människor också.
Mm. Och tänka mig också så här, men om man eleverar då till exempel onani.
Yes.
Om man säger så här till sin partner, du, jag märker att vi är i en period nu där du vill mindre än jag.
Ja.
Men jag har hittat det här nya sättet att göra det gött för mig själv.
Ja.
Du får jättegärna vara med vid tillfälle.
Yes.
Men om det är det, om du är självförsörjande på sexuell bekräftelse, då, det tror jag dessutom blir väldigt, väldigt sexigt för den andra.
Ja, alltså det har man också sett på forskning, va? Att de som tar ansvar för sin sexuella lust via självsex eller onani faktiskt har bättre sex med sina partners. Och det tror jag bland annat beror på just att man tar ansvar. Alltså jag tror att det är det som är nyckeln till det hela.
Det blir lite mindre press på den andra också,
ja,
kanske.
Ja, absolut. Och sen jag svarar ju på frågor i Göteborgs-Posten varannan vecka. Och då var det en person som just frågade så här, kan min partner runka slut på sin lust som gör att han liksom inte vill ligga med mig?
Och svaret var ja, rungande.
Svaret var faktiskt nej. Hör och häpna. För onani och sexet med sig själv, det är liksom en sexualitet så att säga, som är i relation bara till sig själv. Sen att liksom ligga med någon annan, det är ju en annan del av det, utan det, de står liksom inte i konkurrens med varann. Sen är det såklart så här, även livets goda kan ju bli för mycket, så det är klart att då hamnar man i någon form av tvångsmässighet kopplat till onanin, att man så här slutar gå till jobbet eller aldrig vill ligga med sin partner eller liknande. Ja, men då är det klart att det kan bli en utmaning och ett problem. Men då är det ju tvångsmässigheten som ju snarare är behandlingsbart än själva onanin. Det har sällan med det, den handlingen att göra, utan då handlar det om att hantera igen sina affekter och sin ångest som är, från mitt perspektiv i alla fall, det viktiga. Plus då att ta hand om de sårande känslorna från partnern. Alltså, jag känner inte att du tar initiativ med mig. Jag märker att du inte vill vara med mig sexuellt längre för att du onanerar.
Mm.
Och det är det de ser. Men de ser ju inte känslorna där bakom.
Och där har jag plockat upp följande också från tantravärlden, att onani behöver kanske inte innebära orgasm varje gång.
Precis som sex inte behöver det.
Precis, ja. Utan snarare tvärtom. Mm. Om du vill bygga liksom en spänning med dig själv och med din partner, så skit i att komma. Liksom.
Ja, och det funkar för många.
Edga i månader.
Ja, alltså edging är ju en underskattad sexuell lek, tycker jag.
Det vill säga att...
Ja, förlåt, tack. På tal om att vara i sin egen värld. Ja, men edging just att så här, jobba sig fram. Jobb behöver ju inte vara något negativt, va? Utan jobba sig fram till nära en orgasm för att sen upphöra med det, den aktiviteten. Mm. För att sen liksom gå tillbaka. Och sen så håller man på och leker med det här rummet. Sen när man väl får orgasm, om det är det man vill, så är den upplevelsen ofta väldigt mycket mer intensiv.
Mm. Jag tror att många med mig känner igen sig... En grej också relationellt, det här med att man lätt tar till någon slags offerkofta tävling liksom. Ja, men jag har ju inte fått vad det nu är liksom av dig.
Mm.
Är det här någonting som du ofta får handskas med, och hur bryter man det?
Jo, men jag möter ju många människor i relation som gärna liksom skyller sitt mående på sin partner, och det är ju också en del av att vara i relation. Vi...
Nu är vi tillbaka på förra frågan egentligen om generositet också.
Ja, men lite så. Jag tänker att så här, jag mår så dåligt, jag vet att vi inte har sex för att du gör så här eller liknande. Istället för att bara säga, men vet du, jag vill. Eller så här, att du utgår från den upplevelsen. Och så blir det just det här, alltså offerkofta är ju ett begrepp som man kan diskutera, men jag tänker just att man hamnar ofta i att man blir utsatt för olika känslor. Mm. Jag menar, våra känslor har vi själva ansvar för, och de behöver man hantera. Sen är det klart att de kommer av ett så är det också i relation då, att de uppstår ju inte av intet alla gånger, utan det händer ju någonting och så kommer en känsla. Men vi har liksom så här, vi har all rätt till våra känslor, men sen hur vi beter oss, där har vi ett ansvar. Att vi kan liksom inte bara säga, jag var arg och därför skrek jag så här mycket. Ja, men för vet du, du kan också lära dig din ilska att inte stå och skrika och hytta med näven. Liksom. Att våld är oacceptabelt, det fattar nästan alla. Men att hantera ilskan också, att inte stå med liksom långfingrarna långfingrarna i vädret och kolla på, det är liksom blir någonting annat. Och att det inte är helt acceptabelt.
Mm.
Alltså jag menar, vi får inte bete oss hur som helst.
Mm. Du, hisspitcha BDSM. Varför ska folk hålla på med det i större utsträckning?
Det kanske inte är just BDSM-praktikerna, men jag tycker att BDSM-kommunikationen är jättebra.
Mm.
Alltså det finns ju inga... BDSM är en förkortning för bondage, dominans, sadomasochism, där man under samtycke leker med makt och smärta på lite olika sätt. Och det är ju samtycket som är det primära här. Mm. Jag menar, utan samtycke så är det ju övergrepp och våld. Det är ju liksom någonting annat. Men jag tycker att många som utövar BDSM är väldigt, väldigt inskolade just på det här med kommunikationsdelen. Man är väldigt tydlig med vad man vill och inte. Och så har man olika, många i alla fall, väldigt, utifrån min kliniska erfarenhet, så är många som också utvecklar olika typer av stoppord till exempel. Att, alltså, du får göra egentligen vad du vill med mig, men när jag säger...
Gurka,
då är det slut. Mm. Och då slutar många. Och slutar man inte, då är det inte BDSM längre, utan då är vi på övergreppsdiskursen. Och jag tycker att den typen av tydlighet är beundransvärd och något som jag tycker att många ska inspireras av. Sen behöver ju inte BDSM per se att liksom leka med våld vara någonting som människor ska testa på, om man inte har det intresset och nyfikenheten, men då krävs det kommunikation.
Men det finns väl också något slags, alltså det subordinance så att säga, alltså att man är liksom, någon tar rodret och den andra får liksom slappna segla av och med. Följa. Yes. Ja, exakt. Det är väl jättenyttigt, tänker jag.
Jo, men jag tror att det kan vara hälsosamt också.
För alltså, att lära känna varandra. Liksom.
Absolut. Och
sig själv.
Read my mind. Jo, men jag tänker att det finns fördelar med att hitta olika typer av variation i liksom, det som vi kallar för sexlivet. För att delvis liksom utforska sig själv i den aspekten av det, men också att hitta annan form av njutning. Mm. Och där kan ju verkligen både att liksom följa med eller att följa vara otroligt spännande. Mm.
This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vad är minoritetsstress och vad har det med sexlivet att göra?
Alltså när jag stötte på begreppet minoritetsstress så var det som att en teoretisk polett i mitt huvud föll ner. Vi kan egentligen bara särskriva det så förstår man ännu mer vad det handlar om. Minoritetsstress, alltså att man får en stressreaktion av det faktum att man tillhör en minoritet. Det här är ju ett begrepp som härstammar ifrån queerforskningen i USA. Där man, om jag minns rätt, intervjuade queera män, eller främst homosexuella män, om att vara homosexuell man i ett samhälle. Och då myntades just det här begreppet av att man egentligen konstant gick med ett någorlunda större eller mindre stresspåslag av att vara bög. Och att liksom hela tiden känna att man behöver försvara sig eller vara vaksam när man går ut eller inte våga hålla sin partner i handen i offentliga sammanhang. Och att man hela tiden gick omkring och var stressad. Mm. Och vad händer när vi är stressade under lång tid?
Ja.
Vi blir ju sjuka. Så jag menar, det, när det hela tiden är det här påslaget så ökar också risken för all form av ohälsa. Alltså jag menar, det vet vi alla som har varit något överarbetade någon gång, att stressen sliter ner oss. Liksom. Vi blir också känsligare för infektioner. Mm. Vi blir känsligare för egentligen allt. Mm. Och då är det klart att det, ifall man lever i en kropp eller har en knopp som bryter mot normen kopplat till sexualitet, man blir rasifierad, man har en funktion som inte följer normen, ja, då lever man med den här stressen hela tiden, och stress och lust hör ju inte ihop alla gånger. Mm. Så man kan ju också gissa att olika sexuella dysfunktioner blir desto vanligare.
Mm. Du, en sak som jag blev väldigt glad över att du skriver om är kärleksspråken.
Ja.
Kan du inte berätta om den? För det här var någonting som förändrade min relation i grunden.
Ja, kärleksspråk är ju en populärvetenskaplig grej där vi just pratar om olika sätt att uttrycka kärlek till varandra. Och det har ju blivit väldigt populärt att liksom säga mitt kärleksspråk är, och så säger man att det är en grej, alltså fysisk beröring eller att jag ska få gåvor. Jag tror att det är 5 i antal, va, om jag minns rätt. Och jag vänder mig emot att man bara pratar ett av dessa språk, utan jag tänker ju att man faktiskt pratar dialekter av alla. Så jag uppmuntrar mina läsare och er som lyssnar nu också då, att faktiskt utforska dialekterna snarare än språket. Att man behöver lite av allt. Och jag tycker att det är fint att ha liksom en teori att hänga upp saker utifrån, med att sen utveckla det utifrån sina egna premisser. För det är ju inte så att vi bara behöver fysisk närhet för att känna kärlek till en partner, utan vi behöver ju också verbal bekräftelse, tjänster, gåvor och sådana saker. Och jag menar, då tror jag vi är tillbaka på den här diskussionen om behov. Alltså jag har ju letat och letat efter studier om att tankeläsning funkar och hittar ju ingenting. Och då tänker jag att det finns en poäng att faktiskt vara transparent med sina egna behov. Ikväll vill jag ha det här av dig.
Apropå,
sen får man ju säga ja eller nej eller kanske förstås. Ja,
apropå det så tyckte jag det var en så här, det var en väldigt spännande tanke. Du har någon övning om att skriva ner sina fantasier.
Mm.
Berätta lite om det.
Jag brukar ibland i min klinik göra en övning som jag kallar för fantasiboxen. Just att så här, hur skulle det kunna vara, just för att vi, precis som du inledde med det med skammen, så har vi en tendens att liksom trycka undan en hel del om skam. Eller sexualitet kopplat till skam. Och då tänker jag att fantasiboxen, om det är den du syftar på, just hjälper oss att beskriva fantasier som vi har, som vi också vill prata om, men också leva ut. Vi har fantasier vi vill prata om men inte leva ut. Och det finns ju också liksom en erotisk spänning att göra det. Sen har vi sexuella fantasier som vi inte vill prata om men vill leva ut. Det kan vara att man liksom vill ha sex med någon annan fast man lever i en tvåsam relation eller liknande. Sen har vi också sexuella fantasier som vi inte vill prata om och som vi inte vill leva ut. Och de kanske är mest förknippat med skam. Och där har jag ju träffat många som går i terapi för att den här sexuella fantasien stör en så mycket och som berättar dem för mig då i terapeutiskt syfte. Och då kan det vara att men gud, jag tänder så fruktansvärt mycket på risken att bli överfallen på stan.
Mm.
Jag vill ju inte bli det, men jag äggas av fantasin. Mm. Och då brukar jag ju hjälpa mina klienter i alla fall att komma till insikten om att alla de här fantasierna som går, det betyder inte att du vill göra det. Alltså det finns ju en del forskning på att, så här, att bli våldtagen, det är ganska vanligt förekommande fantasi bland gruppen heterosexuella kvinnor. Mm. Det betyder inte att heterosexuella kvinnor vill bli våldtagna. Men i fantasin och i den egna kroppen och knoppen så är det en tilltalande fantasi.
Och varför?
Ja, det finns ju delade meningar om då. Men det kan vara just att det är lite förbjudet, eller lite, väldigt förbjudet att ha den fantasin, och då är det i sig triggande på ett positivt sätt. Det kan vara att man hamnar i en skam av att faktiskt kanske vilja någon gång bli undergiven. Då är vi tillbaka på BDSM-delen nu. Att vara undergiven som kvinna. Alltså jag har tappat räkningen på kvinnor som har kommit till mig i terapi som är övertalade feminister men som tänder sexuellt så fruktansvärt mycket på att bli förnedrad och undergiven i sexet.
Mm.
Och så blir de oroliga, jag är sämre feminist nu. Och jag tänker att man inte är det med tanke på att liksom politik, moral, levnadsregler och liknande inte alltid kompatibelt med sexualitet. Det betyder inte att man är sämre feminist. Det betyder att man är en stark, bra feminist inom situationen, vad det nu än är, samtidigt som man har de här sexuella fantasierna.
Mm. Jag tänker mig att i dagens samhälle där kvinnan på sätt och vis då tryckts ner i en mall i så här och så här ska sex fungera och så här ska du vara sexuell, och att då bara liksom att någon bara kastar det över bord och så här trycker upp en mot en vägg och sätter på en.
Ja.
Ja, det kanske är dundersexigt.
Ja, och jag menar, så är det oavsett könsidentitet. Vi blir placerade i fack som inte alltid hjälper oss, utan blir väldigt begränsande snarare än någonting annat.
Men skulle du säga att det här då, att det liksom undergivna, det är vanligare hos liksom heterosexuella kvinnor?
Det vet jag inte, alltså vad forskningen säger just nu, det kommer jag inte på en referens på en gång. Men min kliniska erfarenhet, då är det fler kvinnor som kommer till mig för att de brottas med just den längtan efter undergivelse i sex.
Mm. Och snarare än att de ska dominera?
Ja.
Ja. Jo, nu var du på någonting, det här med våldtäkten, som den förbjudna liksom fantasin och sådär. Mm. Vi pratade om, egentligen inte i sexuella sammanhang, men vi pratade om Josef Fritzl häromdagen, jag och min fru, och kärleksbreven han får.
Ja.
Kan du förklara dem?
Ja, jag önskar det, för det är också ett mysterium för mig. Men som jag förstår så är det flera människor som verkligen liksom dras till de här individerna som verkligen är farliga. För man kanske har en längtan efter att liksom inom situationstänket bota.
Mm.
Eller att man dras till just det här skrämmande. Och att det kan bero på många olika anledningar. Alltså egna trauman, vet jag att det finns vissa av de här personerna som skriver till Josef Fritzl som har, där man liksom någonstans bekräftar traumat, att liksom vara med om en person som har gjort vidriga saker.
Mm.
Och jag menar, det här ser man ju inte bara gruppen kvinnor som skriver till män. Vad heter hon då? Gypsy Rose. Hon, kvinnan som levde med sin mamma som hade den här Munchausen by proxy. som slutar med att hon och en kille faktiskt mördade henne. Hon får ju också massa kärleksbrev från killar.
How many men wrote to you wanting to date you while you were in prison?
A lot.
I need some numbers. Well, give me an estimate.
Come on, hit her. Hit her with it.
Over 250.
Over 250?
Yeah.
From all different countries.
From all countries,
I
Italy,
said, I
Germany.
Said seven continents have hit on you. Oh.
Man ser just den här längtan efter någonstans att få hela en människa som har varit med om svåra saker och också utfört vidriga grejer. Mm. Det ser man ju på alla gärningsmän vars fall blir uppmärksammade.
Går det att dra en rätt linje här? Och det här kanske är lite som utanför din ditt kompetensområde, men det faktum att kvinnor i generella termer är så tokiga i true crime.
Ja, det har jag också läst något om, att så här, de som läser, lyssnar och tar del av de här true crimes fallen, alltså, som många gånger handlar om kvinnor som blir mördade av män, att de som mest liksom konsumerar detta media är kvinnor. Mm. Det är en tanke som jag inte riktigt kommer runt, så jag vet faktiskt inte. Men det är ju någonting generellt sett i vårt samhälle att vi gärna marinerar oss i de här ganska vidriga väldigt vidriga berättelserna som jag inte riktigt helt och hållet har ett svar på.
Kan det vara liksom att om jag nu vet att liksom mördaren kan komma in på det här sättet i mitt liv, om jag vet det, då kan jag på något sätt stålsätta mig? Eller kan det vara att någon har det värre? Eller ja.
Ja, alltså absolut. Jag tänker att där finns det nog lika många svar som det finns kvinnor som konsumerar detta och män med för den delen. Men det är ju spännande att det är många kvinnor som tar del av det. Höra andra kvinnor bli utsatta för vidrigheter.
Mm. Du, en fråga som egentligen inte har med dig att göra, men som jag också dök upp. Jag råkade se Gwyneth Paltrows tv-serie Sex, Love and Goop.
Ja.
Det finns en kvinna, en sexolog som heter Jaya, som har gjort någonting som heter Erotic Blueprint. Något slags personlighetstest, I guess.
Ja.
So there's five different erotic blueprints. And the first one is energetic. And an energetic is someone who's turned on by anticipation. They like to have yearning, longing. So then there's the sensual, and the sensual is someone who's turned on by all of their senses being ignited. It's the senses of smell, taste, sight, touch, all of that being ignited. The sexual is someone who's turned on by what we think of as sex in our culture. So intercourse, orgasms, penetration, genitals, nudity, those kinds of things. The kinky is turned on by whatever's taboo. So whatever's taboo for you becomes the turn on. And that could be psychological or it can be more sensation-based. And then the shapeshifter. And the shapeshifter is someone who's turned on by all of it. So it's the whole smorgasbord.
Och det är väl lite som kärleksspråken. Man kan vara energetic, sensual, sexual, kinky eller shapeshifter.
Ja.
Är det här någonting du tror på? Eller är vi allt?
Jag tror att vi mer eller mindre av allt. Mm. Precis som jag tänker att vi pratar kärleksspråket mer eller mindre flytande och med alla dessa dialekter. Alltså, det finns ju plus och minus med detta att liksom titulera sig själv som något av detta. Delvis kan man bli väldigt snäv i att så här, jag kommer alltid vilja vara sensual. För jag är det just nu. Och så blir det finns en risk med det. Att man liksom bara tänker att det är det här som gäller för mig. Och då missar man mycket annat. Men det är också att det finns en risk med att man isolera sig i en form av uttryck. Sen har jag ju sagt, jag vet inte hur många gånger, ni får en sån där pling varje gång jag pratar om att språket skapar vår verklighet. Mm. Och det är klart, får man de här alternativen så blir det ju också i sig en vinst i att man ser att det finns de här olika sätten. Mm. Men om man använder sig av det och provar sig fram, det tror jag är mer konstruktivt över tid.
Ja, men återigen lite grann som jag var inne på med kärleksspråken ändå, att man på något sätt kanske i alla fall kan få syn på någonting som man kan diskutera vidare liksom.
Absolut. Och jag menar, det är därför jag inte vill kasta alla de här populärvetenskapliga grejerna under bussen. Nu producerar jag ju sånt själv också, utan så här, det finns ju någonting där, så det finns skäl varför det har blivit populärt med de här teorierna, och det vill jag ta tillvara på samtidigt som jag vill då bredda utifrån den yrkeserfarenhet och forskning jag har tagit del av.
Skitsvår fråga, antar jag, kanske omöjlig, men hur mycket liksom av våra liksom vad vi går igång på är medfött och hur mycket är inte det?
Det var en jättebra fråga, för det här har jag också funderat jättemycket på. Och väldigt många av mina klienter vill ju också veta, hur kommer det sig att jag blev lesbisk? Eller hur kommer det sig att jag tände på röda gummistövlar?
Eller att man blir lesbisk när man är i klimakteriet.
Till exempel. Och jag menar, det är ju för att våra sexualiteter är plastiska. Alltså de är föränderliga. Precis som våra hjärnor som förändras hela tiden, så är också vår sexualitet det. Sen är det klart att man har vissa preferenser eller tändningsmönster som är mer eller mindre bestående. Som sexuell läggning för väldigt, väldigt många av oss. Så här, jag kommer inte bli mindre bög när jag fyller 40, tror jag. Utan så här, jag kommer vara lika bögig då. Men att det kanske, vad jag gör med min bögighet, eller vad man nu väljer att kalla det för, ja, men det kanske förändras. Men att man är just föränderlig, det tycker jag delvis gör mitt jobb väldigt mycket roligare, för att det finns en dynamik i det som jag tycker är väldigt tilltalande. Men också en tröst i mig som privatperson, att så här, min sexualitet kommer inte vara exakt samma idag som den kommer vara om 10, 15, 50 år. För att jag och den förändras.
Händer det ofta att människor som kallar sig asexuella, att du får ordning på det?
Alltså asexualitet, alltså när jag började jobba med sexuologi på heltid, så hade jag en man i terapi som titulerade sig som just asexuell, och han kom för terapi för att få hjälp med att liksom hantera sin omgivning, för att det var väldigt provocerande för många att han just inte hade den här sexuella dragningen att leva ut en relation till någon annan, sin sexualitet alltså. Och då sa min handledare på den tiden att så här, ja, nej, han har ju uppenbart något trauma. Man tänkte sig att hans liksom låga sexuella lust till någon annan, eller obefintliga lust till någon annan, berodde på att han var traumatiserad. Och jag liksom bara letade i hans historia, för jag tänkte just där, för jag litade ju på henne eftersom jag då bara hade en grundläggande utbildning i psykoterapi, så jag letade efter det och jag hittade liksom ingenting, eller vi tillsammans. Och där tror jag att vi liksom, nu kan vi mycket mer om asexualitet, där vi liksom erkänner det som en sexuell läggning precis som andra, och att det inte nödvändigtvis behöver handla om ett trauma, utan att man har en sexuell läggning av att man inte vill leva ut en relation till någon annan. Sen är det klart att mångas lidande av sina sexualitet påminner ganska mycket om homobisexualitet. Det är ju att hantera andra. För att det är provocerande att inte vilja ha sex. Och nu har jag ju pratat om hälsofördelarna med sexualitet här med dig på lite olika sätt. Men det är ju under förutsättning att man vill. Och asexuella personer som har sex med andra gör det inte för att de vill, utan de gör det för att få vara med. Och det är inte lika hälsosamt.
Så att jag tänker mig att många av oss som har liksom haft nu har jag levt i ett halvt sekel, och i perioder, kanske till och med flera år, så har jag kanske också tänkt att jag har varit det.
Ja.
Liksom.
Ja.
Så att, ja.
Och det där är ju något som är också en viktig, du frågade mig inledningsvis också, så här, någonting som du är trött på, men jag vänder och sa att jag är förvånad, att många inte heller förstår att lusten är föränderlig. Den går upp och ner. För asexuella så är den ju inte där kopplat till sex. Sen har de ju lust till andra saker i livet.
Förhoppningsvis.
Ja, om de är inte depressiva. Det kan de ju också vara. Då får man ju prata om det. Men att det, lusten går upp och ner. Alltså är man jättestressad så kommer man inte vara lika kåt. Har man några år av en låg lust så är det per automatik inte något dåligt. Utan det är ju hur man upplever det som individ som är det viktiga.
Apropå så här, vad som är medfött eller inte, är det monogama, är det kulturellt, eller liksom är vi på något sätt programmerade för det? Likt svanar,
precis, för svanar är ju en fågelart som är ganska speciell på så sätt att de lever ju samma relation hela dess jordliga liv. Sen när ena dör, då lever den andra ju solo tills den själv dör. Vi människor gör ju inte riktigt så, utan vi jobbar ju snarare inte liksom med en person hela livet, utan en person i taget, rent generellt sett. Och det tror jag, jag tror inte jag har hittat någon studie som styrker så här tvåsamhetsgenen i oss, utan det här är något kulturellt som vi väljer, precis som att vi också skulle, alltså väljer direkt eller indirekt av hur vi blir påverkade av kultur hela tiden. Och jag tänker att det inte skiljer sig jättemycket av de som vill leva flersamt på så sätt. Men det är väl ett behov eller en lust eller en läggning också att vilja leva antingen monogamt, solo eller flersamt.
Och jag har en känsla av att det där med folk som får relationer att hålla länge, jag ska ställa frågan rent till dig alldeles strax också, men min fördom är att då har de, en eller två av dem, ofta föräldrar som har hållit ihop väldigt, väldigt länge också.
Det vet jag inte, men kanske. Men vi får ju också det presenterat för oss att liksom bra relationer är långa relationer. Mm. Och det tänker jag är fel. Mm. För långa relationer behöver inte per automatik vara bra. Vi ska liksom inte ha, det är det jag menar igen med separationen, att vi ska inte hålla fast relationer för sakens skull, utan de behöver också ge oss något positivt.
Ja, men har vi inte liksom en tendens att ge upp lite för snabbt då idag?
Alltså min erfarenhet som parterapeut är att det inte är så, utan att man inte söker hjälp från en annan i tid, utan man väntar lite för länge snarare. Mm. Och då har liksom många destruktiva mönster verkligen etablerat sig, och då blir det förstås en uppförsbacke, inte omöjligt, men en uppförsbacke att komma till bukt med det.
Varför har du problem med döden?
Ångest, nej, skojar. Jag har haft jättesvårt att prata om döden genom väldigt många år i livet, och jag har försökt fundera på varför. Nu tror jag inte att någon som tycker, eller jo, det gör det ju säkert, det finns ju folk för allt, men som hoppar av glädje när man ska prata om döden. Men jag har tyckt att döden är läskig, definitiv, svår, skrämmande, och då har jag inte velat prata om det. Och det blev jag liksom så här hårt exponerat för när jag gick min första psykoterapiutbildning, där jag hamnade i samma handledningsgrupp med en person som bara jobbade med vård i livets slutskede. Mm. Och det var fruktansvärda år. Under 2 års tid liksom bara få höra med de terapierna hon drev med personer som skulle dö. Jag tyckte det var hemskt. Men de 2 åren hjälpte mig också nu att kunna sitta här med dig och prata om döden utan att springa härifrån eller hålla käft och inte säga något. Utan nu kan jag prata om döden på ett annat sätt. Men jag tycker att det är obehagligt.
Som, liksom, som yrkesperson måste du ju ändå möta det någon gång ibland. Att
jag jobbade på Södersjukhuset här i Stockholm, och då var jag med i ett projekt där vi liksom uppmuntrade hela sjukhuset att ställa frågor om sexualitet. Och visste de inte om de skulle ha med svaret, så kunde de remittera till oss. Och jag som terapeut och sexolog fick ju absolut flest remisser, för att det är väldigt många som har väldigt stora behov av att prata om de här sakerna. Och det hände ju ganska ofta att jag fick patienter från onkologen, alltså från cancervård, som hade ett datum praktiskt taget, så här kommer du att dö. Mm. Och det, jag gjorde liksom allt i min makt ganska omedvetet, eller ganska väldigt omedvetet, att inte prata om att de skulle dö. Och då hade jag en annan handledare än jag nämnde tidigare, som sa, hur blir det för paret, för jag tänker specifikt på ett par, när du och de pratar om att de ska dö. Och jag bara la 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 la. Jag gjorde ju allt i min makt omedvetet för att inte prata om det. Mm. Och det var då jag kom i kontakt med det faktiskt. Så den frågeställningen är jag väl tacksam för att jag fick. Att säga, nej, men jag gör ju allt jag kan för att inte prata om det. Mm. Då var det ett heterosexuellt par där han hade en ganska långtgående prostatacancer. Och han skulle dö. Och då ville de komma till mig för att prata om hur ska vi ta tillvara på de här sista månaderna intimitetsmässigt. För att liksom ta tillvara på de månaderna vi har tillsammans. Och jag pratade om allt annat än att han skulle dö.
Mm. Ja. Hade du gjort annorlunda idag?
Ja, absolut. Mm. Det hade jag hade pratat om döden på ett sätt. För det blir ju liksom, tänk på ett annat par jag har där också. Mannen i det här heteroförhållandet också har en sjukdom som gör att hans kropp långsamt dör. Och att de vill verkligen hitta sitt sätt att vara intima med varandra även här. Så det är samma frågeställning. Mm. Och jag brukar använda humor när det går i alla avseenden, för att jag har märkt att det funkar verkligen. Det blir lättare och vi kommer liksom snabbare in i viktiga samtalsämnena. Och till dem sa jag så här, ja, det måste vara besvärligt för er att ha trekant med döden hela tiden. Mm. Och det här hade jag en allians med dem då, alltså det vill säga jag hade en relation till dem, så jag kunde använda den här typen av språk. Och då kunde vi liksom skratta med det, inte åt det utan med. Och det blev en skillnad, att de kunde se det som det, och att låta döden stanna utanför sängen när de låg med varandra, för att kunna vara med varandra på det sättet.
Mm. Men tänker du att det där första fallet som du pratade om, var det ett misslyckande från din sida?
Nej, det skulle jag inte säga, med tanke på att jag tog hjälp av min handledare.
Okay.
För att jag kunde ju sen börja prata om det med dem också. Och det blev ett väldigt fint avslut. Nu slutade jag min anställning där på sjukhuset, så jag vet inte hur det gick sista spurten för dem. Men våra sista 5 samtal tillsammans var väldigt, väldigt fina, när vi också kunde prata om att döden stod runt hörnet.
Mm. Du, där var mina frågor kring just din bok färdiga, men jag är ändå nyfiken på liksom, du verkar ju tycka väldigt mycket om ditt jobb.
Mm, det gör jag verkligen.
Borde fler bli sexologer?
Absolut, alltså det är världens roligaste jobb. Jag tänker att det som är så fint med sexologyrket, det är ju att väldigt många med olika grundprofessioner kan bli det. Alltså man behöver inte jobba som psykoterapeut eller socionom som jag gör, utan jag har ju kompisar som är sjuksköterskor, som är läkare, som är lärare, som är fysioterapeuter. Alltså det här är ett sånt mångfacetterat yrke, så jag ser gärna att jag får fler kollegor.
Mm. Poddare, kan de bli sexologer?
Alltså jag har ju gått en masterutbildning i sexologi. Det är en 3-årig utbildning som finns på Malmö universitet. Sen finns det på 4 eller 5 andra ställen i världen. Så jag är ju glad att det fanns i Sverige när jag skulle utbilda mig. Men man behöver ju ha en människovårdande yrke på ett eller annat vis i botten för att få gå just det. Sexolog är ju ingen skyddad titel, så ja, poddare kan också bli sexologer om de vill. Sen kommer det med ett ansvar. Men jag har ju också en auktorisation som sexolog. Så jag har ju liksom en kvalitetsstämpel på så sätt att jag har vissa, eller antal högskolepoäng i sexologi. Jag har jobbat x antal år, jag har haft mina handledningstimmar, jag har haft en specialhandledning, jag har läst massa forskning etc. etc. Så för att få auktorisation så krävs det lite mer.
Slutligen då, vad vet du om din framtid?
Nu under hösten så släpper jag min bok, så det är ju väldigt konkret. Alltså 16 september så kommer jag att jobba väldigt mycket med att få ut budskapen av den.
Mm. Ska du åka runt och prata om den?
Ja, jag har redan vissa saker inbokade, vilket jag ser väldigt mycket fram emot. Så jag tycker att det här ska bli jättespännande.
Ses vi på bokmässan?
Vi ses på bokmässan.
Mysigt.
Det ska bli, och jag har bara varit på bokmässan en gång, men det är ju en jävla cirkus alltså. Men det är väldigt roligt sådant.
Vad ska du göra för tv nu när du inte ska göra GFVÖ?
GVFÖ, jag måste alltid GVFÖ. Tänka när jag tänker på förkortningen. Vad ska jag för men jag ska ju vara lite mer i Nyhetsmorgon på TV4. Jag är ju liksom inte bunden till en viss kanal som vissa har trott sen när jag var i Nyhetsmorgon. Men att det kommer vara mycket sådana typer av inspel. Jag gör ju oregelbundna men ändå regelbundna inhopp i Fråga doktorn på SVT, Morgonstudion. Men sen om det liksom blir ett mer regelbundet program. Jag har ju någon liten dröm om att den här boken Sexualkunskap för vuxna ska bli någon form av infotainment-serie. Det tycker jag hade varit väldigt kul att få utforska det.
Ja, spännande. Tack för att du ville komma hit.
Tusen tack för att jag fick komma hit.
Sexualkunskap för vuxna, så heter alltså Kalle Norvalds bok, på en bokdisk nära dig i september. Hör gärna av dig till oss som gör värvet via mail varvet@triumf.se eller skicka ett DM på Instagram, där heter vi @varvet. Om det är någonting, önska gäster, tyck saker, whatever. Jag väntar på att höra av dig. Ninni Westin och Kristoffer Triumf, så heter vi som gör värvet. Vi hörs om maximalt en vecka, föreslår jag. Tack så mycket. Hej.
This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Fall is here, and if you want to sleep in the coziest bed imaginable, you have to start with Bowl and Branch's best-selling 100% organic cotton sheets. You'll spend every night wrapped in buttery, breathable softness and feel your sheets getting even softer with every wash. Discover the difference with Bowl and Branch's 30-night guarantee. Plus, get 15% off and free shipping on your first set of sheets. Visit bowlandbranch.com and use code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.